Velkommen til Stridens håp, en serie som setter fokus på en årgammel strid for sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under de seneste två veckorna har vi her på programmet diskuterat och samtalat omkring Luther och hur den reformationen i Tyskland tog fatt. Under den nästa timmen ska vi se på en av hans samtidige i Schweiz som också började reformationen där. Ingen annan än Ulrich Zwingli.
Ja. Och jag gillar i kapitel, det är kapitel 9 i boken Den stora striden. Jag gillar hur Ellen White återigen sätter fokus på och lyfter fram föräldrarnas roll och uppgiften hos dem. Jag tror att det är för att som nybliven förälder kanske jag lägger märke till det mer nu.
Ja, kanske men, det, men den är viktig inte desto mindre.
Jag tror det. Mm. Jag tror att vi som människor har ett ansvar för varandra och speciellt för barn att ge, precis som Luthers pappa, som Huss pappa och också nu som vi märker Zwinglis pappa vill att ge en bra utbildning och uppfostran. Han lärde sig ett praktiskt liv. Också faktiskt när vi kollar tillbaka på valdenserna som vi pratat om. Där var det viktigt också med utbildning och att lära sig från de äldre. Det var Huss mamma som hade en viktig roll av förbön, Luthers pappa. Och här så lyfts i början på det här kapitlet Zwinglis mormor fram. Som intressant vad hon gjorde. Hur hon samlade berättelser och ofta bibelberättelser. Och läste för sina barnbarn.
Eller återberättade.
Återberättade dem för Zwingli här. Och det tror jag förstås har haft en avgörande roll i hans riktning i livet. Hur han har fått principer och vittnesbörd om vad Gud har gjort genom historien med sig från barnsben. Det är ju någonting som vi läser i från Bibelns författare också. Hur Paulus skriver till Timoteus. Du har från barnsbenen haft med dig de heliga skrifterna och vet vad de handlar om.
Ja, och Zwingli han växte ju upp ute i Alperna i bara en liten landsbygd och var van med ett praktiskt liv och på den tid inte mindre än ett hårt liv också var det var mycket arbete för att överleva, för helt enkelt att klara sig, och det har också format, tror jag, mycket hans uppväxt, det att han var van med jobb. Han var inte främjad för att skulle anstränga sig.
Ja visst, och för hälsan tror jag, för skarpsinnet. Där Bibeln undervisar om att vi som människor är en helhet där kropp, ande, själ, allting hör samman. Och det är det som utgör oss som levande människor. Jag menar, i den vackra naturen som säkert var där och vara ute och arbeta fysiskt var ju förstås också bra för det framtida mer intellektuella arbete som han ägnade sig åt förstås.
Sen är det intressant att han hade också ett fokus, som du säger, på utbildning. Hans svar var mycket för han skulle lära sig. Men lite annorlunda än Luther. Han levde på samma tid. De var född bara ett par veckor emellan sig.
Ja.
Men han levde också här Zwingli på ett tidspunkt var att munkarna var aktiva. De rekryterade ungdomar speciellt var de så att det var potential. Och här är det lite intressant att lägga märke till att det var försynet som var med inne i det här och också en pappa som var uppmärksam på vad som hände med sin son. För att Luther gick in i kloster så var Zwingli också på väg det hållet. Men Gud hade en annan plan. Och pappan hörde om det här att munkarna var intresserade i att få tag i Zwingli för att, eller i Ulrich för att få får han in i klosterlivet. Och då är det intressant, författaren här skriver lite grann om den här händelsen här och skriver omkring hans far som fick känna dem om att tickermunkarna var intresserade i att rekrytera Ulrich, och så skriver hon här, han hade pappan alltså, hade inte någon som helst lust till att tillåta sin son att leva munkarnas lättfulla och värdelösa liv. Ganska hård kritik att tycka munkarna, men kanske också en kritik som var ganska på sin plats på det tidspunkt. Och han kallar sin son hem och kräver att han direkt genast kommer och återvänder hem. Och det gör han faktiskt. Han har ett bra förhållande till sin förälder och han vänder tillbaka och stannar där i Dalarna med var han växte upp med föräldrarna ett tag. Men ändå inte länge, för han hade ett brännande iver till att börja studera igen och lära sig.
Det här var ju under en tid då Zwingli som ung, 13-åring, hade rest bort ett tag. Mm. Och då tiggarmunkarna fick tag på honom. Han åkte till Bern, som då var ett av de främsta lärosätena låg på den tiden i Schweiz. Okay. Och precis som du säger, hans far kallade honom tillbaka och hade det här vakande ögat över honom. Höll sig informerad tydligen om vad som hände och för sig gick och risken för honom. Mm. Han kom hem ett tag och åkte iväg igen senare för att studera. Men jag gillar berättelsen där också, miljön som han växer upp i. Hur han, här är åter ett exempel på en person som kommer ifrån en väldigt enkel bakgrund, en enkelt hem. Och Gud använde den personen. Mm-hmm. Ofta genom historien, och Jesus själv har kallat lärjungar som har haft ett enkelt liv. Han kallade fiskare.
Folk med ett praktiskt yrke som var van med att jobba.
Och, ja. Och också tror jag att visa det att Gud värderar och ser, Gud kan göra någonting utav oss som vi människor inte kan ana. Mm. Att Gud kan, som han säger där, jag ska göra er till människofiskare. Mm. Följ mig så ska ni bli människofiskare.
Det ser man ju många gånger i livet, det här att folk som inte bara har en akademisk utbildning men som har praktisk erfarenhet från livet. Ja. De kommer ofta mycket längre och de har ett annat sätt att se sakerna på och få saker till att lyckas ofta på ett annat nivå än folk som bara har en akademisk bakgrund.
Jajamän.
Jo då, i medelåldern så var det två rättningar som var populära. Och det var skolasticisme och mysticisme. Mm. Och bägge dessa två rättningarna gick ut på att man skulle fördypa sig enten i skolasticismen, att man skulle fördypa sig i boklig lärdom och väja sättningarna på vägskål och argumentera fram och tillbaka. Och en också ensidig rättning i livet. Och den andra rättningen var mysticismen, som gick ut på att man skulle fokusera på ånden och fokusera på det själliga och att man skulle meditera och visa helt för Gud och inte tänka så mycket på bokstaven. Så dessa två rättningarna, de stod på en måte emot varandra. Mm-hmm. Och Zwingli och Luther, de tar faktiskt talt ett balanserat syn på dessa två. Istället för att välja en av dessa extrema rättningarna så inkluderar de bägge. Och det är en ny form för kristendom, kan man säga.
Mm. Vad kan man annars säga och vet man om den här titeln och Zwingli när han...
När Zwingli stod fram så var den mest berömde humanisten i Europa Erasmus. Och Erasmus, han var upptatt av humanistiska idéer. Det var en del av renässansen. Mm. Och Erasmus gjorde något stort. Som kanske är det största innanför bibelkritiken genom tiderna. Han publicerade för första gången i tryckt utgave det nya testamentet översatt direkt från grek. Mm. Och han var också kritisk till dessa upprinnliga kilderna som låg till grund för denna nya utgaven. Det var inte en översättelse, det var en utgave där de bästa grekiska skrifter fick lov att tala genom denna utgaven. Och Luther fick tag i den utgaven. Den var gett ut i 1516 och med förordet så står det att den var dedikerad till paven. Mm. Och det var ju ett genialt track, för paven var lite sån i renässansetänkningen och han blev ju stolt av att denna boken var dedikerad till ham då. Och så samtidigt var det Bibeln, så Gud, så folket kunde få Bibeln. Mm. I alla fall den akademiska klassen. Zwingli, han tog emot detta nya testamentet till Erasmus som det skulle vara den bästa mat. Och han levde på det. Och det sägs att han nästan lärde den helt utanat. Mm. Ja. Så det var några ballasten han fick ifrån humanismen och ifrån dessa mer akademiska intellektuella kretsarna. Mm.
Ja, Zwingli satte ju stort värde i Bibeln som Guds ord förstås, ja. Precis som de flesta reformatorer under den här tiden förstås. Han åkte ju senare till Basel och fortsatte sin utbildning efter en paus då hemmet igen. Ja. Och den väg dit hade en lärare där som kände till de antika språken, och latin då, och grekiska och hebreiska senare också, där han undervisade och fick då förklarat för Zwingli evangelium, och genom att helt enkelt undervisa Guds ord.
Och det var då in i första gången var att Zwingli verkligen började förstå evangeliet.
Ja.
Och det är intressant att se lite vad den här läraren Wittenbach, vad han egentligen stod för att undervisa. Jag var ganska betakad när jag läste den delen.
Ja, visst.
För då kommer jag vidare här, han beskriver om vad det är som han står för. Den här läraren som undervisade i som du sa, grekiska och hebraiska, han framhållt att det fanns en sanning som var äldre och är långt större värde än de teorier som tidens lärde och filosofer hävdade, nämligen att Kristi död var syndernas enda rättning. Mm. Och där har vi ju hela evangeliet i sig själv, att Kristi är synders enda rättning. Men jag tycker det är intressant att se att han läckade på den här, att det här är en sanning som var äldre än det som undervistes den gången. Och han erkände det, att det här var något som hade varit undervist länge innan. Det var inte något nytt han bara fann.
Nya idéer.
Nej, och det undervisade han till Zwingli. Och det lärde Zwingli sig att förstå. Mm. Att det var en annan sannhet som var mycket äldre än det som fanns på det här tidspunkt.
Du nämnde Dan att föräldrar var viktiga i Ellen White sin utläggelse av historien. Mm. Att föräldrarnas påverkning och sånt. Och lärarnas påverkning till dessa stora reformatorerna är ju också väldigt speciell. Ja, för Hus hade sina lärare i Prag som var gudfryktiga och som respekterade Guds ord. Och det samma är ju tillfället med Luther som hade Staupitz som han snackat med. Och här kommer Zwingli också på banan med en lärare som har backat han upp. Mm. Och vi ger all ära och kredit till Zwingli och vi ger det till Luther, men vi tänker också så ofta på att lärarna ska ha mycket av den äran som egentligen har brytt igenom och omskapat Europa.
Jag menar, det var ju Jesus metod. Han samlade lärjungar kring sig. Ja. Han visade hur han mötte människor och förklarade för dem de himmelska sanningarna. Mm. Hur han undervisade, vilket fokus han hade. Och sen gick hans lärjungar ut och gjorde samma sak. Och likadant ser vi här igen. Och genom historien hur vi har fört Guds sanning vidare mellan människor.
Ja. Och tillbaka till Luther, jag kan minnas, han skrev ett sted att han hade en speciell lärare när han växte upp som en liten gutt, och den läraren visste väldigt respekt för eleven i klassen, och då skriver Luther att han visste inte att det var en Luther i det klassrummet, men alla lärare borde visa respekt för sina elever, och alla lärare borde se potential i sina elever.
Ja, helt rätt.
Så här kommer det klart fram detta.
Ja.
Vad gjorde det här för att forma hela Zwinglis förståelse av Bibeln och det sätt som han senare började använda Bibeln på? För det var ju under den här tiden att han verkligen begynte att studera, och desto mer han studerade begynte han också att se motsättningarna mellan det han läste, de sanningar i Bibeln, och det som han såg från Rom.
Mm. Ja, en sak som lyfts ut här är ju förstås det man märker snart när man läser Bibeln. Att Bibeln helt enkelt kan förklara sig själv.
Mm.
Att Gud kan förklara vad han menar med det han vill säga. Jag gillar ett citat därifrån, Zwinglis syn på Bibeln, där hon skriver så här. Bibeln kommer från Gud. Det är Zwingli då som uttrycker sin förståelse för Bibeln som Guds ord. Bibeln kommer från Gud och inte från människor. Den Gud som ger upplysning kommer att låta dig förstå att dess undervisning kommer från honom. Guds ord kommer inte att slå fel. Det är tydligt. Det förklarar sig själv. Det upplyser sinnet med all frälsning och nåd.
Mm.
Guds, under ledning av Guds ande och i en ödmjukhet där vi närmar oss Bibeln och säger Gud, oavsett vad du visar mig så är jag villig att följa Guds vilja. Då kommer vi att förstå om en lära kommer från Gud eller om den kommer från människor. Gud har den förmågan. Problemet med att vi inte vet Guds vilja är ofta inte Gud, för Gud vill berätta vilka avsikter han har för mänskligheten. Det är ofta att du och jag och har problem med att vilja veta det. För ofta så går det i konflikt med det sätt jag tänker på och det sätt jag beter mig på. Gud vill leda mig till något annat än det som jag naturligt vill följa.
Och det är viktigt, och jag gillar det här också, som är att det är i finner du hela aspekter, alltså allt vad du behöver för frälsning finns det.
Yeah.
Du behöver inte något annat, den förklarar sig själv och du har allt. Och det kommer vi att se senare i programmet också, med något av det som Zwingli går ut emot, hur annat han hela tiden refererar tillbaka till den här boken. Och det fick han då ganska tidigt på universitetet där, som du sa.
Ja, jag tänker bara nu när vi pratar om det där i sammanhanget, där Bibeln lyfter fram just den principen och varför har Gud gett oss skriften. Jag vill läsa det från andra Timoteus brevet kapitel 3 där, den kända beskrivningen från Bibeln själv om sig själv. Där det står så här, det är Paulus som skriver genom inspirationer från Gud. Säger, du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst. Genom tron i Kristus Jesus. Kristendomen handlar just om det. Att få vishet, få förståelse om frälsningen, om evangelium. Så att vi kan bli frälsta. Orsaken till varför den här boken existerar på vår planet. Är för att Gud vill förmedla någonting till dig och mig. Han vill berätta vem han är. Så att du och jag kan komma till tro på honom. Och därigenom lösa det problem som
vi har. Och genomberätta det gemenskap. Mellan han och oss.
Yeah.
Och ett gemensamt som gör att vi också har en frid i själen med det. Det är inte ett gemenskap som är byggt på en fruktan.
Nej.
Vi pratade om det med Luther. Hur att Luther hade ett syn på Gud som en tyran, som en hård Gud. Och hur att han hela tiden fruktade och bevade och hade ingen frid i själen. Och sådana är det många människor idag också som inte har den här inre frid med sig själv. Och en frid med sin Gud om vem Gud är. Och det är det som Bibeln önskar, att genupprätta det gemenskap. Och det är en del av hela frälsningsplanen, att genupprätta gemenskapen mellan vår skapare och oss som skapning och som människa.
Jag tror på många sätt vi kommer ha samma erfarenhet som både Luther, som Zwingli här. När vi börjar läsa Bibeln som Guds ord så kommer vi att märka att det som presenteras här utav Gud, det som presenteras för bild här utav vem Bibelns Gud är, det går i stor del i konflikt och kontrast med mycket av det jag ser i religiösa sammanhang i min värld idag. Det är mycket tal om religiös fanatism och religiösa grupper hit och dit. Kristendomen också i stort i världen ger en bild av Gud som jag märkte när jag öppnade den här boken för första gången, 22 år gammal, att det som står här stämmer inte riktigt överens med det som jag ser tyvärr i mycket av de religiösa sammanhangen och kristna grupperna.
Och sen är det också sådant att när Gud återupprättar en relation med oss som är mellan oss och vår skapare, då blir det också en relation mellan skapningarna, alltså mellan mig och min medmänniska. Och det är ju intressant när vi snackar Zwingli också, det vi ser. Det kommer vi till att prata om lite senare, med hur vi ser resultatet av hans predikning.
Jajamän.
I Zürich och annanstans, som historiskt är dokumenterat. Väldigt intressant att se hur annat samhälle det också börjar ändras i det att folk tar konsekvenserna i evangeliet och börjar leva i evangeliet.
Men början var den här förståelsen, kontakt med Guds ord, kontakt med Bibeln och förståelsen att vi kan förstå den. Gud kan berätta för oss vad han menar med det, och därifrån så började då Zwinglis verk. Han blev ju predikant och tog tjänst som det och spenderade än mer tid att studera Guds ord.
Och innan han som riktigt började predika, då har han en intressant sammanträff. Han får tag på några skrifter från Luther Og frågan kan jo ställa så mycket, Kenneth, vad hade han egentligen inflytelse från Luther? Vilken inverkan hade Luther på Zwinglis liv?
Och det är ett lite vanskligt spørsmål, men grunden till att denna reformation lyktes här i Schweiz och i Tyskland, det var för att tryckpressen var nå uppfunnet. Mm. Och det var det inte 100 år för när Hus levde. Så alla publikationer som blev gett ut av dessa stora reformatorerna, de blev omedelbart tryckt och spredd vidare runt. Mm. Vi har säkert sett idag hur den kinesiska myndigheter önskar att begränsa internetbruk i Kina, men de klarar det inte helt. Det är väldigt vanskligt att censurera och kontrollera detta. Och på samma måte så var det vanskligt att censurera och kontrollera den flommen av böcker som bredde sig överallt. Mm. Så genom Luther sina publikationer så ju Zwingli att här var det mycket som vi hade fälles. Men jag tror att det är en också stor enighet idag ibland forskare om att det var väldigt liten sån omedelbar inflytelse mellan dessa två. Mm. Så det de gjorde de på en måte uavhängigt av varandra. Men de hade mycket den samma kilden till och erkänna kunskap på, och det var genom humanismen bland annat. Mm. Och den inspiration man fick från tidiga kristna, Hus och Wycliffe.
Det är mycket saker som vi idag, friheter som vi idag tar för givet. Mm. Speciellt i västvärlden, speciellt här i Skandinavien, som yttrandefrihet. Ja. Som rätten att själv välja vad jag vill tro. Mm. Och vad jag vill tycka. Saker som vi kan spåra tillbaka och som vi har mycket att tacka reformatorerna som vi studerar om här, som faktiskt kämpat för och lagt en grund för många av de principer som faktiskt kommer från Gud. Ja. Av rättvisa, av jämställdhet. Bibeln presenterar en fantastisk syn av jämställdhet och förståelse för att alla människor är skapade lika. Mm. Vi har ett ursprung ifrån en skapargud som inte gjort skillnad på människor oavsett hur vi ser ut, vilken längd vi har, vart vi är födda eller vilket kön vi har. Bibeln beskriver att vårt ursprung är en gemensam familj. Mm. Frihet, tryckfrihet, yttrandefrihet och sådana saker som gör Bibeln för mig i 2000-talet så relevant. Mm. Det här är principer som inte hittades på för 40 år sedan. Det här är principer som funnits från skapelsen. Mm. Det Gud har velat förmedla vad som är det bästa hållbara samhället för mänskligheten att leva i. Så Bibeln i allra högsta grad är relevant idag, precis som i historien, och något som förtjänar tid att komma in.
Vad ville de sagt när dessa reformatorerna visst de kunde vakna upp från deras sömn och se tillstanden i den kristna världen?
Ja.
Ja, ville de ha prövat sig på en ny reformation, eller vad ville de ha gjort?
Man kan fundera på mycket av det, för att faktum är, vi kommer ju senare i boken också till en sån beskrivning av att tyvärr så, när, som hon skriver i det här kapitlet, när Gud har framgång, när Guds verk har framgång, så skriver hon mycket korrekt med fin insikt att då arbetar Satan och hans agenter än starkare. Mm. Så tyvärr ser vi också en typ av upp- och nedgång i reformationsverket och också i arbetet för Guds sanning i historien. Om vi läser Gamla testamentet så ser vi ju där hur Guds folk gick framåt och sen följde dem. De gick fram och det blir upp och ner hela tiden så.
Men sen är det intressant det du säger också med Bibeln här, för att i och med att du har det här universala idrottsbudskap. Mm. Och det är ju intressant med det här som Kenneth tar upp med historien, att Luther och Zwingli hade inte mycket kontakt, men de använde samma universala bok.
Jajamän.
Samma universala budskap låg bakom. Mm. Och därför letade Gud dem till samma förståelse. Och det är lite intressant vad Zwingli skriver här, för i förbindelse med frågan här, då förstår vi att Zwingli förkunde inte från Luther, men det var Kristi lära. Han skriver själv: om Luther förkunnar Kristus, så gör han detsamma som jag. Mm. Han har fört många fler människor till Kristus än jag har. Men det har jag inte något emot. Ändå vill jag inte bekänna någon annat namn än Kristi namn. jag är hans soldat och han ensamt är min herre. Jag har aldrig skrivit en enda rad till Ulrik eller till Luther. Inte heller har han skrivit till mig. Och varför det? Jo, därför att det måste bli klart att alla människor, för alla människor, hur samständig Guds andes vittnesbörd är, eftersom vi inte har haft någon samband med varandra, ändå stämmer allt så väl överens i Jesu Kristi lära.
Mm.
Och det tycker jag är ett fint citat här som han sammandrar här, av deras erfarenhet. Ja. Och när han senare läser och ser några av de här skrifter som du berättar om, som har blivit tryckt och sprids,
ja,
och som han stöttar fullt ut på många olika sätt, och det kommer vi också att se.
Lik det som Luther upptäckte när han läste Huss.
Ja.
Och sa samma sak där, jag har inte vetat om det, men jag har varit en husit.
Ja, precis.
Och
ja,
jag gillar Ellen Whites kommentar där hon skriver så tydligt just det vi pratar om just nu här. Hon säger, den lära som Zwingli förkunnade kom inte från Luther, det var Kristi lära.
Mm.
Och så blir det när vi grundar vår tro på Bibeln.
Ja. Sen är det ju intressant för att han visar också här på ett av de nästa ställen vart han kommer till att jobba som predikant i Einsendelen, var att han kommer till en kyrka här som är känd för att när folk kommer där att, som pilgrimer, att då får de full syndsförlåtelse.
Mm.
Han börjar predika emot det här. Och det ger ju ett resultat. Speciellt att det är Jomfru Maria som är känd för en staty där i kyrkan. Och folk välfartar det till. Och efterhand som han börjar predika emot det,
mm,
så kommer inkomsten till kyrkan bli mindre och mindre.
Mm.
Men han fortsätter predika.
Ja, visst.
Och det visar det också att hans budskap var inte något som han försökte att göra sig rik på.
Ja.
Han predikade samma budskap även om det kostade han.
Mm.
Att hans egen lön blev mindre och mindre för att det kom mindre pengar in i kyrkan. Ja, däremot var han bara glad för,
mm,
att se att det faktiskt gav resultat.
Ja. Ser man ju en av de vidskepelser som kom som ett resultat utifrån den här framväxten av den romerska kyrkan, som var en blandning av mycket hedniska traditioner och religioner, mm, där man också försökte mixa in då kristendomen av olika skäl, politiskt och så vidare, som då formade det system som existerade under Zwingli och Luthers tid här. Man ser avgudadyrkan, man ser bilder av statyer och så vidare, och att man upplyfter, precis som egyptierna gjorde, precis som babylonerna gjort det, upplyfter på något sätt döda människor, mm, och gör monument över dem och tillber på ett religiöst fanatiskt sätt, ja, den här typen av
men då får religion. Vi ju vara lite försiktiga och också vara lite ärliga och se lite, om man ska säga, enord här då, för att det man såg här var ju att många av de här lyssnare, de välkomnade inte den prediken, och författaren här tar upp väldigt intressant här och skriver, det var lättare att överlämna sin frälsning åt prästerna och påven än att söka efter hjärtats renhet.
Ja. Mm.
Och om vi ska ta lite och vända den här idag, då ser vi ju många idag också inom alla kyrkor.
Mm.
Som kommer till kyrkan och som söker frälsningen där i kyrkan. De kommer kanske i tråkan varenda vecka.
Mm.
Men på något sätt så är det liksom det är deras religion.
Ja.
Det är bara att komma där en gång i veckan. Och det är inte mycket mer till det. Mm. Då förväntar de liksom att prästen kommer med ett budskap som ska predikas. Och det ska inspirera och ändra mig och så ska jag gå hem.
Ja.
Men det är ingen personlig sökan och iver efter samma som hon skriver här, att söka hjärtats renhet.
Ja.
Och det är mycket lättare liksom bara att för något sätt att säga, men vi anställer en pastor, eller vi anställer en evangelist, eller vi gör sån och sån för att få någon annan till att ta hand om vårs andliga behov.
Ja. Jag tänker när du säger det, jag gillar hur Ellen White uttrycker det väldigt tydligt i ett tidigare kapitel som vi har läst innan här. Det går att hitta där i något kapitel om Luther. Hon säger något i stil med det här. När hon beskriver resultatet av reformationen. Han säger en personlig levande tro ersatte död formalism. Och det är ofta det som är en tendens för oss alla. När vi börjar göra samma sak varje vecka, varje dag, varje år, så småningom finns det en risk att det blir en tradition, en kultur, en formalism som har lite levande personlig tro. Och det var det som hade hänt på många sätt i det här. Och det är det som tyvärr avskräcker många. Ja, när jag tittar på kristendomen utifrån så tänker man att det är bara en formalism av tråkiga ceremonier. Och speciellt ungdomar finner en sån risk när man ser på religion och kristendom. Att nej, det här är ju tråkigt. För det är sant. Mm. Det blir tråkigt. Formalism, tradition blir tråkigt när man inte ser varför eller syftet eller något personligt.
Men det är levande personer så blir det så.
Och
det går ju långt ut. Det är inget bara ett speciellt system.
Mm.
Det ser vi på tvärs av kyrkor och religioner samma faror.
Och bara i småsaker, bara som i vad som helst. Det behöver inte vara något sånt. Det kan vara politiskt eller i föreningsliv eller i en familj. Där man kan börja göra saker av rutiner. Och så småningom blir det bara en död vana.
Sen kom vi ju till här var att Luther blev tillsatt Grossmönsterkyrkan i Zürich. Och där över dörren finns det då en inskription där det står: i detta Guds hus började Zwingli reformationen. Och det var ju där var han egentligen begynte reformationen i Schweiz, var han begynte bli riktigt känd. Och var han predikade till folket där från kyrkan. En annan hytteöppning här med var vi ser han predika till folket igen. Något av det som han blev känd för.
Det var domkyrkan i Zürich.
Ja, det stämmer. Ja.
Och det var också där som det berättas. Det var en intressant berättelse om hur när han kommer dit så ställs det upp kriterier för honom. För där vill man, där gillar man formalismen, där gillar man det bekväma, det vanliga, rutinerna, det gillar man kulturen som redan råder i kyrkan. Så man säger, här vill ni inte ha några nyheter, inga nya metoder. Och man säger i stort sett, fokusera på att tjäna pengar åt oss så att det går fram.
Och det var ju ett litet försök på att ta en annan taktik än man hade gjort annanstans. Istället för att man försökte att sätta han på bålet så försökte man liksom att få han in i systemet och på det sätt hoppas att tysta ner honom. Ja,
och i stort sett sa det, ditt fokus kan vara att bygga kyrkan, det vill säga tjäna pengar. Och så kan du anställa någon annan och göra sånt som predikan.
Ja, det mindre viktiga.
Ja, på något sätt det mindre viktiga. Ja. Medan Bibeln lyfter fram i apostelgärningarna vid beslutet av att involvera diakoner lyfter fram en helt annan bild.
Mm.
Det var det praktiska, det som kan röra sig kring att faktiskt få till en fungerande kyrka i vårt samhälle och den värld vi lever i. Det var inte det. Det stod samtidigt som en större uppgift att kunna förkunna som apostlarna skulle göra. Förkunna evangeliet och ägna sig åt bönen. Så det behövs förstås båda delar, men vårt fokus bör alltid vara på att förkunna evangelium till människors frälsning. En byggnad kommer aldrig frälsa någon. Pengar kommer aldrig frälsa någon. Utan endast en tro och personlig relation med Kristus. Men hur som helst, Zwingli, precis som de flesta reformatorer och personer som har stått trogna Gud genom historien, lät sig inte styra så lätt. Han fokuserade på människors frälsning. Han fokuserade på att förkunna ett evangelium. Vad blev hans verk där i Zürich? Hur utvecklades det?
Jo, när man för exempel sammanlignar Zwingli och Luther, så framstår Zwingli som mer radikal än Luther. Zwingli gick grundigare till verks med att förvandla hela situationen. Men Luther var faktiskt allt mer moderat där. Förkynnelsen till Zwingli tilltrakk sig en del fanatisk tillbörliga människor.
Ja.
Och till att börja med så var ju Zwingli positiv till disse som kom för att höra hans prekenor. Och disse mer extrema folkene som kom till han, de skulle komma till att og ødelegge mye for hans forkynnelse i senere tid. Mm. Og Zwingli, han fra å være tolerant, åpen, så ble han faktisk talt intolerant.
Mm.
Og jeg synes den siste delen av Zwinglis tjeneste, den er ikke så sterk som den første delen av hans virke.
Nej, og det kommer vi in i, tror jeg, lite mer i et senere program ned til serien, men det er sant, og da gjorde han jo kanskje en han allierede sig väldigt mycket med staten, med rådet, byrådet på ett sätt var att han blev avhängig av dem på ett annat sätt än några av de andra reformatorerna gjorde. Ja. Det blev han, som du sa, med tiden mer intolerant overfor andra tankar som kom in.
Och så var det väldigt många som tänkte att nu är det en reformation i Tyskland och nu är det en reformation i Schweiz. Kanske vi ska pröva att samköra dessa två reformationer. Kanske vi må ha lite dialog och se om vi kan lage någon fullmakter, någon uttryck för vår tro. Och därför gick man in i en slags dialog för att se vad är det som vi har fälles, vad är det som skiljer oss, kan vi förhandla oss fram till en fälles lösning på dessa tingene. Och det kom till att stå på detta med nattvärden. För Luthers önske var att de skulle stå samman och att Zwingli kort sagt skulle vara enig med Luther.
Mm.
Men Zwingli var lite för oavhängig person till det då. Så han hade ett lite annat syn på nattvärden. Luther hade ett syn på nattvärden som var nog så lik den katolska syn, med att Jesus är verkligen närvarande i nattvärdsbrödet och i vinen. Zwingli, han såg på det som mer symbolisk, ett symbolisk närvaro.
Så han hade på det här punkten faktiskt en mer bibelsk förståelse av det.
Det kan ju vi se, ja. Mm. Så men någon vill ta det bokstavligt och så tar de andra ting andligt. Men det spörs om inte detta här som står i Bibeln måste förstås väldigt symboliskt då.
Mm.
För eller så blir det ju rent ut sagt kannibalism.
Mm. Precis. Och om vi går tillbaka lite grann här till när han började i Zürich, som blev hans hans huvudfäste där, som han verkligen verkade från i många många år. Han fick liksom fast från sig sån och sån och sån ska du göra.
Mm.
Men han var inte bara så lätt till att göra sån, för han kom tillbaka istället och sa nej, sån och sån ska jag inte göra, men sån och sån ska jag göra. Och då kom han med lite manifesto.
Ja, han säger där, intressant, han säger jag har för avsikt att följa Jesu liv. Han har allt för länge varit dold för folket. Det är min avsikt att predika över hela Matteus evangelium och hämta mitt material enbart från Bibelns källor. Studera den i hela dess djup medan jag jämför skriftställe med skriftställe och söker förstå det genom ständig och uppriktig bön. Jag gillar hur det beskrivs där, ett sätt som har hjälpt mig och många människor genom historien att förstå Bibeln. Om jag inte förstår någonting på ett ställe så talar Gud om något liknande kanske på ett annat ställe. Och jag kan jämföra skriftställe med skriftställe och på så sätt bygga en förståelse som Gud vill visa mig. Återigen tillbaka till att Bibeln tolkar sig själv. Någonting som jag har svårt att kanske förstå i uppenbarelseboken behöver jag inte springa och fråga någon annan människa om, utan jag kan i bön söka i Bibeln och fråga Gud som har förklarat det och har förmåga att förklara vad han vill säga till.
Och då är det ju intressant att det här tar han ju också igen från, som du säger, från den lära som han hade haft tidigare, som han hade fått en förståelse allra först från Bibeln. Och han svarar igen nästan ordentligt med något av det som han fick från han.
Ja.
I det han liksom säger att han förklarade att han inte ville införa några nya metoder, utan endast den gamla metoden som kyrkan hade använt tidigare och på den tid då den var renare i tron.
Mm.
Och det är ju intressant, för här hänvisar han igen till att det är en tro som är tidigare, som har varit renare. Och det är den han önskar att gå tillbaka till, och det är den han önskar att finna. Och det är ju något av det vi har gjort i hela serien här, att försöka följa den här sanningen, troen upp genom tiden som har kört och se vad annat den hela tiden har funnits där. även att den nu på reformationens tid är folk som återfinner den, så har den varit det hela tiden. Det är inte så att den har varit bortglömd eller har varit avfallen, men det har alltid varit spår av den sanningen.
Ja.
Och det har varit en god guide för dessa reformatorerna. Vi har ju sett klart och tydligt att det är Bibeln som är det sista ordet och som är den ypperste auktoritet för reformatorerna. Men det var, och så nämnde du detta med den levande tradition upp genom tiderna. För det är klart, Luther ledde sig till Augustin och Zwingli ledde sig också till någon av dessa kyrkefäderna. Och när vi kommer genom tiderna så vill vi se att det var ett tredje element som var väldigt viktigt för reformatorerna, och det var den sunda förnuft som en slags ledsager i att se sannheten. Så utan den sunda förnuft så ramlar allt fra varandra.
Det är ju väldigt intressant också idag i kristendomen, för att det är väldigt många idag i kristendomen när man ser på olika teorier idag. Som om man kopplar det till det sunda förnuften, då skulle man inte få det till att gå ihop. Men på något sätt så är det som om att några ibland de lämnar förnuftet ute för kyrkan och så går de in i kyrkan och så tar de till sig vad som helst och tänker inte förrän de går tillbaka ut igen.
Ja. Så hvis vi går ett par hundra år fram i tiden så möter vi på en som heter John Wesley. Och han la ett fjärde element till detta som skulle vara slags grundmuren för att utforma doktriner och läresättningar. Och han lägger till den helige ånd och erfaring. Den helige ånd och erfaring. Så då har man en väldigt solid plattform. Men av disse så är det klart, så är det Guds ord som blir det väsentliga och som allt ska stämma med. De andra elementen blir tilläggselementer som ska stötta upp om Guds ord där.
Ja.
Därför blir man glad när man läser Bibeln utav att finna att biblisk tro är en förnuftig tro.
Riktigt, ja.
Den tål logik.
Ja.
Den tål att undersökas.
Ja.
Den stämmer överens med fakta ifrån världen, ifrån vetenskap, ifrån psykologi, ifrån erfarenhet, ifrån den värld som vi lever i verkligheten.
Och det var ju de smartaste folka i deras samtid som blev reformatorer. Och det är klart, de var förnuftiga och de ville aldrig bryta med den pilaren förnuft.
Och det är det ju också idag.
Och det är det också idag,
många vetenskapsmän idag som finner tron och till och med folk som i vetenskapen blir troende på grund av att de ser bevis för att det måste vara något annat att ta till sig.
Ja, problemet med efter den franska revolutionen speciellt så är det förnuften som blir det eneste som ska regera. Samma med vetenskapliga lovor.
Jag skulle ju säga det, att det finns ju den risken att man upplyfter och upphöjer mänskligt förnuft till den nivå att den går över Guds förnuft. Där man på något sätt tar bort Gud ur ekvationen och läser Bibeln som vilken annan historiebok som helst eller vilket annat mänskligt verk som helst. Det tror jag är en fara. Med bakgrund från universitet och ett kritiskt tänkande som i många sätt är bra. Det man lär sig på som ingenjör till exempel, just att se ett system, en bil eller en människokroppen eller vad det nu är, och plocka isär det i minsta detalj, analysera minsta del och säga nej, men det här behöver vi inte, så den slänger vi bort. Ja. När jag då på något sätt försöker ta med den typen av högre kritiskt tänkande in i Bibeln och försöker tolka Bibeln precis som vilket system som helst som människor hittat på. Och på något sätt försöker bryta ner ett komplett system av sanning som Bibeln lyfter upp i frälsningsplanen. Då finns det en risk. Om jag där på något sätt sätter mitt kritiska förnuft över vad Gud tydligt har sagt.
Ja, och inte minst om inte du vill acceptera det övernaturliga, det gudomliga i det. För om du försöker hela tiden att bortförklara och säga, ja men det här, det har en övernaturlig element i.
Ja, visst.
Så det mirakel här som det som Jesus gjorde, ja, det måste nog vara en myte, så det sätter vi åt sidan. Och så går man igenom på det sättet och sen är man ju upp med att sätta åt sidan allt det som nettopp får det till att ge en samlad mening.
Ja, helt rätt.
För naturloven och överköra mirakler i det modernistiska tanken.
Men i hela den här tanken omkring förnuftet, då kommer vi ju till att gå in på igen en annan aspekt som Zwingli också hade problem med, precis som Luther. Och det var ju det här med avlatet. För det var ju en av de saker som helt enkelt inte går logisk sens. Alltså det hänger inte ihop det sätt som vissa inför kyrkan helt enkelt berikade sig själv på genom aulat och hur man tog hur man gick ut och utnyttjade andra på det sättet. Och då är det ju intressant, för i Tyskland så hade vi pratade om Luther och Tetzel.
Ja.
I Schweiz där var det en man som hette Samson, som var italiensk bakgrund och som reste runt på samma sätt. Men Zwingli var också emot det och såg på samma sätt som Luther faran i det här.
Ja.
Och predikade emot, och han var ju så vad ska man säga, succéfull i sin predikan att vad var det där hände?
Han stack bara gården här i avlatskrämmaren.
Ja.
Så det är ju intressant att paven hade en liten härskare med avlatskrämmare placerat runt om i Europa. Och varför var de runt och drev in avlatspengar? Jo, Sankt Peterskirken i Rom skulle byggas. Och det var ju det mest formidable byggverk världen kanske någonsin hade sett.
Mm.
Det är fortsatt världens största kyrka, och det kostade enormt med pengar att bygga den kyrkan. Så en av måten att få in dessa pengarna på var genom avlatshandeln.
Mm.
Det gör bara hela businessen så mycket mer korrupt efter mitt skön.
Och förutom det uppenbara som man till och med, jag vill nästan påstå med lite sunt förnuft, hade sett att nej, men här är människor som helt enkelt försöker utnyttja ett religiöst system.
Mm. Ja.
Så till det så läggs också Bibelns vittnesbörd av att det här är ju rent fel. Det här är teologiskt inte rätt.
Nej, ja.
Utan att frälsningen är en fri gåva ifrån Gud. Ja. Ingenting som vi kan köpa för pengar.
Men vi må huske, det var stor rädsel bland vanliga människor för att opponera mot detta starka systemet.
Mm.
De visste med en gång de stack hodet fram, så var de färdiga.
Ja, visst.
Så du skulle vara en väldigt stöpning för att kunna stå emot detta.
Och så blev det i vissa kretsar, vissa personer, blev det ju helt enkelt utnyttjat också. Det här med att jag kan till och med gå och köpa mig rätten till att gå och göra något jag vet är fel.
Ja.
Men
då
har jag köpt liksom tillåtelse för att jag bara betalar nog.
Mm.
Och hela det här sätt som det här nedbrutet i samhället. Ja. Det är nedbrutet samhälle på ett sätt som folk också överheten var bekymrad på helt enkelt. Och det är ju intressant, för när vi går in i här och ser vidare att den romerska kyrkan gick ju in igen, och de försökte ju att kalla Zwingli och försökte också komma i dialog, och på ett tidspunkt så sänder biskopen att Konstans, och det är ju från samma ställe där de har haft rättegång mot hus och var de har bränt hus. Då sänder de tre stycken för att deportera och disputera, gå upp och prata med råter i Zürich och försöka övertala dem om att det här är inte bra, för att Zwingli han går ut emot kyrkans lagar, och vad blir resultatet av att man går ut emot kyrkans lagar, och att det ska ge problem i samhället, och de liksom försöker sätta upp hela den här tesen.
Ja. Och Zwingli svarar ganska enkelt där på vad som hade hänt. Han säger så här: han har förkunnat evangelium i Zürich i 4 år, och att denna staden var lugnare och fredligare än någon annan stad i Schweiz.
Mm.
Är inte kristendomen det bästa medel för att bevara det offentliga lugnet och säkerheten?
Ja, det var ett gott argument det.
Ja, här ser man frukten av det.
Ja, det är precis som vi pratade om med ett ändrat liv.
Ja, och det tror jag är viktigt. Precis som vi tidigare läste om Luther, om hur han visade att sann tro leder till ett helgat liv.
Mm.
Precis samma sak lyfts fram här ifrån kapitlet om Zwingli, där det står så här. Jag läser ett citat där, där det står: men samtidigt påpekade han att människan inte fått frihet att fortsätta i synd på grund av Kristi nåd. Var helst det finns tro på Gud, där bor Gud själv, och där Gud är finns en iver som driver på och tvingar människan till goda gärningar.
Mm.
Och där läser vi samma saker från Paulus. Jag tycker det passar.
Det var inget evangelium om en gång frälst, alltid frälst.
Nej. Precis, även om det var en stark förkunnelse av Bibelns sanning, av det superviktiga och det som Bibeln är supertydlig på, och det är att du och jag som människor kan inte förtjäna frälsningen, förtjäna det genom våra egna gärningar, våra eget arbete och så vidare, men utan den nåd som Gud har visat oss, det är nog. Tro på det, vad Jesus har gjort. Det är det som leder till frälsning. Och sen fortsätter Paulus, jag vill läsa det, för det här är en av de texter i Bibeln som jag tycker lyfter fram helheten av förståelsen av Bibelns evangelium. Det Titus, i brevet till Titus så skriver Paulus följande i kapitel 2, vers 11. Liknande det som vi läste hur att Zwingli här uttryckte. Paulus säger, Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Det är Titus kapitel 2, vers 11. Sen står det, den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Och sen vers 14, han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är fyllt av iver att göra goda gärningar. Där beskrivs i ett nötskal, vill jag påstå, Bibelns evangelium.
Ja, och det är det vi pratade om för också. När vår relation med Gud återupprättas, då återupprättas relation människor emellan också. Och då får du ett annat samhälle som du lever i och en annan grundsats. Och det var ju något av det som hände i Zürich framför allt, och som blev sett och anerkänt av folk på olika nivåer. Det är så intressant, för alltså påven eller biskopen här, var det från Konstans, skickar iväg tre sändebud, tre representanter från kyrkan för att disputera och för att gå in i dialog och försöka övertala city eller byrådet och Zwingli om att de har fel. Men historien berättar att resultatet var att när de åkte hem hade de inte övertygat byrådet. De hade inte ändrat åsikt. Men tvärt emot så var ett av sändebyten, av biskopens egna sändebyten, de tre som var sänd, tog emot den reformerade läraren. Och det är ju ett starkt vittnesbörd att de har mött ett så starkt vittnesbörd om sanningen att till och med en av dem snod rån på sig.
Och det i sig själv är ju ett enormt vittnesbörd av vad Gud kan göra med oss. Även den största förföljaren som Paulus själv var kan Gud omskapa. Skapa ett nytt hjärta och en ny människa med en ny mission och fokus i sitt liv. Och det är ju den enda som kan göra det är Gud genom sin skaparmakt. Det är ju ett mirakel som sker i människor. Och det är ju någonting som har lett alltid den sanna tron och kristendomen framåt.
Ja, han var väldigt fokuserad på Jesus Zwingli. Och själv när han utlägger sina profetier och snackar om antikrist, så är han ju enig med Luther och Hus och Wycliffe. Men det som Leroy Edwin Frum har kommit fram till i detta massiva verk i fyra bind är att Zwingli han fokuserade på detta att man må vara balanserad, för det hjälper inte bara att förkynna om antikrist hvis inte vi förkynner verkligen om Kristus. Så bägge delar, du ska göra det ena och inte undlata det andra. Det var ett viktigt poäng hos Zwingli. Så även om han var mer radikal än Luther, så var han på många måter också mer balanserad på en del ting.
Och det går ju aldrig att undvika Jesus frälsningsverket som kärnan i Bibelns budskap, oavsett var man läser Gamla testamentet, Bibelns profetior, utan där måste man förstå rättfärdigt inom tro. Man måste förstå evangelium. Man måste förstå en relation med Gud. Det stora temat, för att också förstå de symboler och de bilder och det beskrivning som ges från första Mosebok till uppenbarelseboken utav helt enkelt Bibelns budskap.
Vi håller på att se att titeln håller på att rinna ut här. Vi hinner inte så mycket med. Men en annan intressant upptäckt som jag tyckte här också, vi var inne på lite grann här tidigare med Luthers skrifter. Där kom en person, Lucian, tilreisende til Schweiz, som hadde med seg en masse av de her bøker fra Luther, og han hadde med seg en spesifikk plan som ble innstiftet her, som vi til og med kjenner i dag også på annet sett, men at selge hans bøker, hva var det han gikk ut på?
Han var en av de tidligste kolportører. Vi vet jo at Valdensene drev med kolportasjearbeidet. De hadde kopiert skriften og hadde gjemt dem rundt omkring på kroppen sin, og delte og solgte disse skriftene rundt omkring. Nå er vi jo i en annen tid hvor trykkpressen har blitt oppfunnet. Mm. Så nå kan man trykke tusenvis på tusenvis av eksemplarer av Bibelen. For eksempel, en Bibel kunne koste, før trykkpressens tid, så kunne en Bibel koste så mye som en enebolig i en landsby. Mm. Og man brukte ofte et helt år på å lage en persons prosjekt var ett år.
Ja, for det skrev man jo for han.
Ja, og da vil det si at det var vanskelig å få tak i Bibelen, og vanlige folk hadde aldri sjans til å ha en Bibel liggende hjemme. Mm.
Da kan man jo forstå, som når vi prater om Luther, at når han fant denne Bibelen i klosteret, at den var lenket fast til veken.
Riktig, ja. For det var, ja. Men selv i de dager hvor trykkpressen hadde gjort sitt inntog, så ville jo også kirken forsikre seg om at ikke Bibelen bare ble spredt rundt. Men det ble den altså. Den ble trykt i 100.000 av eksemplarer og spredt rundt om i hele den da kjente verden. Og dette kolportasjearbeidet, det må ha vært en stor støtte for Zwingli, senere Calvin, i de områdene. Og vi kan bare forestille oss det at de gikk fra hjem til hjem, fra landsby til landsby, banket på dørene og spurte om ikke de kunne presentere sine bøker. Og det trengs ikke så stor fantasi for å forstå at det var et spennende arbeid, og at de fikk anledning til å forkynne og proklamere det sanne budskap.
Nu, det här vittnesbördet från Zwingli är ju en del i Bibelns stora tema om en stor konflikt mellan gott och ont, mellan Gud och Satan. Och Zwingli, som vi har pratat om här, precis som alla andra som tagit ställning för Guds sanning, mötte opposition och problem. Och jag tycker bara det är intressant att nämna det. När jag läser det här kapitlet, likadant om Luther och likadant om Huss, så ser man gång på gång hur den taktik av argument från Rom de kan helt enkelt inte möta Guds sanning. Och det blir ofta förolämpningar, det blir ofta anklagelser och förbannelser och våld. Som också vi som människor har lett att när vi inte har något argument mot sanningen, vi vet att vi har gjort något fel och någon har pekat ut det, så blir det ofta en naturlig respons av förolämpning, våld till och med och aggression. Men Zwingli här svarar förstås med ord. Med sanning, precis som Jesus gjorde när han blev frestad och angripen av Satan. Och här är ett exempel när de då försökte återigen skriva till rådet i Schweiz, och också Zwingli, han svarar tillbaka till Vatikanen eller till katolikerna. Seder och bruk uppskattas inte i Schweiz såvida det inte överensstämmer med grundlagen. Ja. Och sanningen är att Bibeln är vår grundlag i trosangelägenheter.
Det var...
Och det är ju fantastiskt att se. Och jag hoppas du har fått något med dig från den här veckas stora samtal omkring Zwingli. Nästa vecka så fortsätter vi i Tyskland igen och ser vidare på reformationens utveckling. På återseende.